Dagens dagsarbete var slut och så bars sanden och gruset bort och på det viset fick de så småningom en tunnel. Det var en typ av flykt, men så hade vi ju bland alla flykter blev väl den så kallade stora flykten, The Great Escape, mest berömd, som ägde rum natten mellan den 23 och 24 mars 1944. Då befann jag mig i det här Auschwitz-området nere i Övre Schlesien. Jag hade besökt ett engelskt interneringsläger och efter besöket i interneringsläget på kvällen så satt jag i en Bierstube med några tyska officerare från kommandanturen och pratade lite innan jag skulle gå till mitt hotellrum, och plötsligt så kom det in en grupp Gestapo herrar som bad att få se på våra pass. Även tyska officerarna fick visa sina pass och jag fick visa mina papper, och vi frågade då varför denna uppståndelse. Jo, det har ägt rum en stor flykt ifrån det stora flygarlägret uppe i Sagan. Var då? Jo, i Stalag Luft 3. Ja, men det var ju mitt läger. Och jag blev ju väldigt upprörd, rörd. Han visste, det var ju ingen som då visste egentligen vad som hade hänt, men eftersom det var mitt läger som jag hade betjänat i ett par års tid, så skyndade jag mig åter till åka tillbaka till Sagan, och så jag kom väl 2-3 dagar efter flykten så kom jag tillbaka till lägret och begärde företräde hos kommandanten. Jag ville undersöka vad som hade hänt, och jag fick ögonblickligen beskedet av adjutanten att kommandanten hade redan av Gestapo förts därifrån, och det skulle komma någon ny, och dessutom håller själv borta från lägret nu tills vidare, herr Söderberg, sa adjutanten. Jo, varför då? Jo, därför att man misstänker att det är den material som ni kan ha skickat in i lägret kan ha bidragit till att hjälpa dem i samband med den här flykten. Det var en mycket stor historia. De hade arbetat ett helt år, arbetat med 3 tunnlar. 2 av tunnlarna hade upptäckts, de hade täcknamn. Den tunnel som de inte upptäckte heter Harry, och den utgick från en barack ungefär 120 meter från taggtråden. De lyfte av en kamin in i baracken, grävde sig ner rakt lodrätt till ett schakt 7 meter under jorden. Därifrån karvade de sig ut till andra sidan taggtråden, och för att göra detta krävdes ju faktiskt arkitekter, byggnadsarbetare av avancerad kapacitet, därför att de här gångarna skulle ju stöttas upp med breder. Man till och med anordnade rullbanor in i gångarna som man skulle kunna transportera tillbaka sanden, och sanden i sin tur skulle sedan upp från schaktet upp i baracken. Och sen uppstod den stora frågan hur man skulle distribuera sanden så inte tyskarna kom på det, för de var ju i kontakt, eller de var ju på spåren hela tiden, eller försökte att finna ut vad det var som pågick. Och det var mycket finurligt gjort. De hade arrangerat att sanden fördes upp i strumpor som var tillknutna ned till och som hängdes innanför byxbenen på fångarna, och när de sen vandrade ut på gårdsplanen så kunde de genom att dra i ett snöre i fickan utlösa den där hopsnörda strumpan, så att sanden ströddes ut på gårdsplanen. Och detta kunde de hålla på med då nästan i ett år. Och så kom då den där ödesdigra natten när 150 man stod, ungefär 150 man stod beredda att fly. De hade då sytt sina egna kostymer, de hade klätt ut sig till tyska soldater och till polska lantarbetare. En del hade helt enkelt försökt att ge gestalt åt kvinnor. Och så gav de sig iväg ut med falska pass och papper som hade fabricerats i lägret. När ungefär 80 stycken hade krypit ut, tyvärr så kom tunnelöppningen upp lite för tidigt. Inte dess mindre hann 80 stycken att krypa ut innan en vaktpost upptäckte dem och sköt ett skott i luften, och sen var jakten i full gång. Av de 80 som hade hunnit komma ut så blev ett 30-tal återförda till lägret när de var gripna, men dessvärre så blev ju 50 stycken utav dem skjutna eller mördade utav Gestapo och SS när de greps på olika flyktvägar ute i Tyskland. Och det får man nog lov att säga var kanske det största brott som överhuvudtaget begicks från tysk sida mot krigsfångar under andra världskriget. För detta fick många tyska SS och Gestapo-män stå till svars vid Nürnberg-rättegången. Tyvärr så var det så att den tyske lägerkommandanten, den överste von Lindeiner, var en väldigt fin man som ville sina fångar väl, och naturligtvis så beskylldes han för att inte ha haft sett efter säkerheten tillräckligt väl, så han sattes i fängelse och han led väldigt av det där till dess han ganska snart därefter dog.
Och KFUM?
Man misstänkte att en del material som vi från KFUMs krigsfångehjälp hade skickat in kunde ha använts i samband med flyktförsöken, och då frågade man sig hur kunde musikinstrument och målarpenslar och böcker och så vidare använts. Nej, det var ju verktyg som vi hade skickat in för teaterbyggnader och för snickeriändamål, undervisningsändamål. Men så fick vi ju reda på inte bara att sådant hade använts, men även knivar och bestick som vi hade skickat in till dem hade använts för att gräva tunneln med. Och en sak som tyskarna var väldigt misstänksamma mot, det var, och det hade de varit faktiskt redan månaderna innan flykten, varför ville krigsfångarna ha så mycket glödlampor? De opponerades inte tyskarna, allting skulle ju kontrolleras från deras sida, vad som beställdes och vad som skulle gå in i lägen. Men i det här fallet så var de lite misstänksamma, kommer jag ihåg, när de beställde glödlampor. Men senare så fick vi då reda på att glödlamporna i denna omfattning hade använts för att lysa upp den där tunnelgången genom vilken de hade flytt. Det var ju ett byggnadsmästerverk. De hade ju även lufttillförsel genom pumpar, och det var en enorm organisation. Det här indikerar ju också att vi var tvungna att vara väldigt försiktiga i allt vad vi gjorde. För även om vi inte medvetet bidrog till att hjälpa krigsfångarna i sina flyktförsök, så kunde vi omedvetet bli indragna i såna här affärer. Man fick ju lov att veta exakt hela tiden var man skulle sätta foten. Det gällde här i hela det här arbetet att spela spelet efter dess regler. Annars så skulle vi ha gjort omöjligt för oss.
Den här bilden tog Henry Söderberg i maj 1945. Allierade flygplan släppte ner livsmedel över krigsfångelägren där grindarna öppnats.
Den 25 maj 1995. Här är del av en intervju med Arvid Fredborg. Svenska Dagbladet sände 1941 en 25-årig akademiker till Berlin som korrespondent. Arvid Fredborg skulle med sina reportage komma att göra sig omöjlig i Tyskland. Och medan det officiella Sverige höll tyst om tyska utrotningsläger, så berättade Fredborg i sin bok 1943 att över 2 miljoner judar avrättats. Arvid Fredborg lever och bor i Stockholm. Året är 1995.
Mitt namn är Theodor Wanner, doktor Theodor Wanner, kunglig svensk generalkonsul i Stuttgart, personlig vän till hans majestät kung Gustav den V. Ja, jag var att stiga in. Och han säger, här är ett kuvert som jag ber er att befordra på bästa sätt till hans majestät. Jag frågade om jag kunde öppna kuvertet. Han sa naturligtvis. Det är inte ens slutet. Utan det var det inte heller. Och därefter så tackar han och försvinner. Och jag ser då den här bilden. Och gör först reflektionen. Detta kan vara en tysk provokation. En nazistisk provokation skulle jag vilja säga. Jag hade aldrig upplevt doktor Wanner. Jag visste inte ens hur han såg ut. Jag visste att den svenska generalkonsul stod där hette Wanner. Men det var också det enda. Jag hade ingen möjlighet att avgöra genom att exempelvis ringa till Stuttgart och fråga om generalkonsul Wanner träffades. Därför att jag skulle iväg till Tempelhof. Och det slutade med att jag stoppade fotografiet i en portfölj. Och tar denna portfölj med mig, kommer till Tempelhof, där är Hedvig och Elisabeth. Jag tar deras bagage. Och på vägen till vår våning så märker jag att jag har glömt portföljen på en bänk i Tempelhof. Varpå jag snabbt kör dem till Duisburgerstrasse. Och sedan så störtar jag dit. Jag bultar på dörren och säger, mitt namn är så och så. Jag är Svenska Dagbladets korrespondent. Jag har glömt en portfölj här som jag gärna skulle vilja ha tillbaka. Ja, det kan inte jag göra. Chefen har gått redan, ni får komma tillbaka på måndag. Då säger jag, för jag har en lång historia kort. Är ni gift? Ja, sa han. Ja, då skulle jag vilja tala till er som man till man. I den här portföljen ligger alla våra, vilket nämnde, ransoneringskort. Framförallt våra Fleischmarken för kött, som var det kanske väsentligaste. Och om jag inte har dem tillbaka så kommer min hustru att tro att jag har givit dem till min älskarinna. Ja, säger den tyske tjänstemannen. Mellan oss män måste vi ju naturligtvis, alltså det är klart, här är portföljen, vad är det i den? Ja, så ja, det är si och så, och så är det ett fotografi från propagandaministeriet. Jag tittar i det, tittar också på fotografiet, lägger tillbaka alltihop och sedan så ger han mig portföljen. Och jag halar fram två cigarettaskar North State, jag minns det ännu, som utdelades till journalister, utländska journalister. Och som jag hade särskilt glädje av eftersom jag var icke-rökare. Sen far jag med portföljen från Tempelhof. Och gjorde då reflektionen att detta inte kunde vara en provokation på grund av att det hade gått för kort tid. Man organiserar inte en sån provokation så att jag blir tagen med den här bilden. Utan förberedelse som måste ta flera timmar. Så att jag var rätt säker på att jag ännu så länge hade full handlingsfrihet.
Vad visade bilden för någonting?
Jo, det visade en jättestor grop med ett par hundra lik och kanske så mycket som 100 personer som ännu inte var mördade. Och vid kanten av gropen stod med maskinpistoler unga SS-män av okänd nationalitet. Det kan ha varit icke-tyskar, men det kan inte jag avgöra. Uniformerna sa mig inte tillräckligt. Det verkade att vara SS-uniformer. Men jag kunde inte ta bilden hem. Och då kom jag på tanken att vända mig till den ungerske pressattachén. Jag hade ju studerat vid Budapest universitet och vänliga ungrare hade sett till att denne pressattaché som hette Dr. Ernst Schmidt-Papp hade fått instruktionen att vid livsfara eller därmed jämförlig situation skulle han göra allt som han kunde för mig som vän av Ungern. Så jag far till honom, jag vågade inte ens ringa honom, så jag for till honom och träffade honom ensam och säger Ernu, som var det ungerska namnet för det. Det här är någonting som måste komma till min chef i Stockholm obrutet, fortast möjligt. Och då säger han, du har en väldig tur, för regeringskuriren Segedi Maszak, som sedermera blev ambassadör för Ungern under efterkrigstiden, ett år eller två i Washington, ska fara till Stockholm. Så jag författar hastigt i Schmidt-Papps våning ett kort brev till Ivar Andersson och närsluter i ett annat omslag bilden i kuvertet och säger, gör nu vad du kan. Och sedan så far jag hem och är naturligtvis väldigt lättad. livet. Och sen kommer, efter ett antal timmar, så kommer stenografen till telefonen. Jag hade mitt senaste samtal den kvällen. Jag gjorde ett sent samtal baserat på sånt som jag kunde vänta till nästa dag, men jag ville gärna höra om något hade hänt. Och stenografen kom och sa att doktor Andersson tackar så mycket för hälsningen. Och då visste jag att jag hade kommit fram. Sen så, vid första besök i Sverige, så sökte jag naturligtvis upp honom. Och då sa han att han hade samma kväll farit till slottet. Och kungen hade tagit emot honom, hur han redan hade gått till sängs. Och han hade då sett på detta och sagt: det här är förfärligt. Jag måste se till att den här bilden kommer till kung Georg i London. Och därmed upphör min kännedom om det här. Saken var klar ur min synpunkt. Om det kom fram, och om det föranledde någon åtgärd, vet jag inte.
Detta hände alltså i augusti 1942. Ett halvt år tidigare, den 20 januari, hade ett antal av Hitlers betrodda samlats i en villa i Wannsee i Berlins utkanter. Det gällde en order utfärdad av Hermann Göring. Judefrågans slutgiltiga lösning, folkmordet, fanns nu på papper.
Ja, jag dömde, av skäl som naturligtvis kan diskuteras, Göring hårdare än vad som i regel är fallet. Jag hade en viss indirekt beröring. Jag har aldrig träffat Göring personligen, men jag hade genom hans olyckliga och för mig mycket sympatiske styvson Thomas von Kantzow en viss indirekt beröring, som skulle ha stämt mig gynnsamt emot Göring. Men jag kunde aldrig komma ifrån att Göring hade det handikappet att han kom från en hygglig familj, och han borde ha vetat bättre än att uppföra sig som han gjorde. Och det var alltså på hela fältet. Jag kände en österrikisk dam som hade ett familjegods i Niederösterreich. Och en vacker dag så kommer det en person till henne och säger: riksmarskalken intresserar sig för ert gods. Han bjuder så mycket. Och säger: men det har varit i vår ägo och så vidare. Och dessutom är det alldeles för lågt. Varpå mannen säger: vi kan ta det utan någon ersättning också om ni föredrar det. Jag menar, sedan stölden av konstverk, hänsynslösheten överhuvudtaget, det gör att min bild av Göring är mörkare än i en hel del andra fall. Beträffande Hitler själv så har jag ju sagt att jag ansåg att han var en vettvilling. Men jag vill säga att man måste nästan ha upplevt honom som talare för att förstå den förmåga att hypnotisera massor som var honom egen. Och jag ska ge ett personligt exempel. Den 11 december 1941 förklarade Tyskland USA krig. Det var inom parentes sagt enligt min mening något av det dummaste som Hitler hade gjort utav alla dumheter han begick. Han begrep sig inte på Amerika. Ingen vet om det hade lyckats Roosevelt att förmå den amerikanska senaten till krig, anfallskrig mot Tyskland, om inte Hitler hade gjort dem tjänsten att bespara dem det helt och hållet. Men under det att Hitler talade så märkte jag till min egen skräck, kan jag säga direkt, att jag liksom rycktes med upp till en viss grad ända till följande hände. När han talade om Roosevelt och använde uttrycket "dieser elende paralytiker", denne eländige, alltså man kan nästan översätta det ordagrant, paralytiker, och jag förstod att han tog fel på paralysi efter syfilis och infantil paralysis, barnförlamning, som ju var vad Roosevelt hade, så gick allt bort med en gång. Inom loppet av en sekund var jag normal igen. Men det var när han då gjorde det, kom in på detta med paralysi, och sedan talade om Mrs. Roosevelts gebiss. Och då, när en stormakt förklarar krig mot en annan stormakt och representanten för den krigsförklarande parten talar om tänderna hos hustrun, hos statschefen, hos den andra. Det var en sån smaklöshet. Så att jag såg då direkt på militärernas ansikte det obehag som gick genom dem. Och märk väl att efter det talet tittade alla på fältmarskalken Rundstedt, von Rundstedt, som var den som hade den högsta rangen. Han rörde icke en hand och följaktligen rörde ingen annan av de höga militärerna en hand.
Hur mycket fick ni utländska journalister veta egentligen? Satt ni på första parkett i Berlin?
Nej, det kan man inte säga. Vi hade ståplats för billig penning, skulle jag vilja säga. Men det är klart att även de som står på ståplats ser och hör vad som äger rum på scenen. Josef Goebbels var otvivelaktigt det största propagandageni som har funnits i detta århundrade. Och det var dessutom faktiskt så att Goebbels var en person som på en gång var frånstötande och för många tjusande. Inte för mig, jag har aldrig haft den känslan.
Arvid Fredborg hade blivit obekväm i Tyskland. Hans demonstrationer hade inte fallit i god jord och han fick varningar också från tyskt håll. Tidningsledningen i Stockholm ansåg det klokast att ta hem sin Berlin-korrespondent i maj 1943. Dessutom hade tyskarna markerat sin ovilja genom att vägra Fredborg genomresevisum till Ungern. Fredborg hann iväg innan Gestapo slog till. Bakom stålvallen, en starkt nazikritisk bok som Fredborg skrev efter sin hemkomst, hade förmodligen inte släppts igenom den svenska censuren ett år tidigare, men vinden hade vänt. Västmakternas seger syntes allt mer sannolik.
Norstedts förlag producerade boken i så snabbt tempo att när den väl kom ut så var skadan redan gjord. Och det kan möjligen ha spelat in, men det kan naturligtvis också ha spelat in att man tog en medveten risk här på grund av att i september 1943 hade Hitler visserligen kunnat angripa Sverige. Men om det hade skett med framgång kan inte med bestämdhet sägas. I varje fall så var det mycket snabbt inte längre aktuellt. Sverige hade så att säga genom sitt starka försvar framförallt, men också genom den allmänna utvecklingen, Italiens kapitulation hade i alla fall skakat det nazistiska Tyskland i hög grad, så att jag är benägen att tro att om de resonerade så som du säger, Björn, alltså det är tänkbart, men det är också tänkbart att de sa att vi kan nu idag tillåtas en sån sak. Ett halvår tidigare hade det inte varit möjligt.
Hur reagerade tyska legationen i Stockholm på din bok då?
Ja, det vet jag inte, men jag vet helstvis hur Gesandter Schmidt, min speciella fiende, reagerade. Man lät göra en officiell översättning under titeln Woher hat es? Var har han det ifrån? Men Schmidt, som är en raffinerad person, har den största beundran för denna lysande intelligens. Han visste att det finns sätt att komma bakom den allra mest hårdhudade. Och det är när han sa i den presskonferens: naturligtvis har inte denna unga obegåvade svenska journalist skrivit den där boken, utan det är en amerikan som har skrivit det och han har givit sitt namn. Då flög jag i luften. Tills min hustru sa: ja, men förstår du inte att detta är hans sätt att erkänna att här måste man tillgripa de smutsigaste medel för att, och så vidare. Och jag har funnit att det stämmer helt. Det finns icke någon som anses vara författare på något sätt som inte skulle acceptera att någon säger: karl är galen, eller han kan inte skriva svenska, eller han vet inte vad han skriver om, och så vidare. Men säger någon: han har producerat det och det, men i själva verket är det den och den som har skrivit det, då vet man att vederbörande antingen går under efter en ärlig kris, eller också grips av ett raseriutbrott, eller också har en förnuftig hustru som säger vad min fru sa. Men alldeles bortsett från det, så var tyskarnas metoder, eller jag tvekar att säga tyskarnas, jag skulle säga nazisternas metoder, ofta raffinerade, men mycket ofta motverkar de sina egna syften genom en stor primitivitet. Och det fanns också, det vill jag säga, jag skulle vilja sluta med att säga att jag hade en bergfast övertygelse som aldrig övergav mig ens under de vidrigaste förhållanden i Berlin. Och det var att det finns ett andra Tyskland. Detta andra Tyskland hade ingen press, inga talesmän, mycket få vänner utomlands. Hade ingen som kunde föra deras talan, så att säga. Och jag kände mig alltså naturligtvis inte kompetent att på något sätt tala för det andra Tyskland. Men jag kunde registrera de små tecken som fanns, som tydde på det. Och det fanns möjlighet för en journalist att till exempel fara till något utav de politiskt kritiska områdena ur nazistisk synpunkt i Berlin och sätta sig ner och läsa Svenska Dagbladet och bara vänta. Ibland kom ingen. Då fanns det någon polisagent som övervakade mig, så att vederbörande kom inte. Men ibland så kom det någon som släppte en tidning bredvid bara. Och efter passande tid tog jag upp tidningen och det var någonting understruket. Det var ett budskap ifrån det andra Tyskland. Det här, det hjälpte en att, så att säga, hålla upp humöret och också nerverna. Därför att man visste att det var inte en fasad som var helt obruten. Utan tvärtom, bakom fasaden rörde det sig mycket som var i mina ögon sympatiskt. Och det är mitt kanske bestående intryck från den tyska tiden. Jag har upplevt en totalitär regim. Och jag vill säga att det önskar jag inte ens mina värsta fiender att uppleva. Men jag har också upplevt att en nation kan under totalitärt tryck i alla fall bevara mycket utav det som passar i dagens Europa.
Efterdyningar från andra världskriget. Man kan läsa i tidningen den 13 september 1995: bombningar leddes från Skåne. Brittisk samarbete ställer svensk neutralitet i nytt ljus. Från toppen av ett höghus i Malmö kunde brittiska RAF i krigets slutskede leda bombarmador mot Berlin. Det avslöjar Sveriges förre Londonambassadör Leif Leifland. Hela frågan om den svenska neutraliteten kommer i nytt ljus med denna och andra liknande uppgifter, anser Leifland. Han har sedan sin pensionering ägnat en hel del tid åt att få del av brittiska arkiv om krigsåren. Det är dessa han funnit uppgifter om de brittiska aktiviteterna i Sverige.
Det var dåvarande kabinettssekreterare Erik Boheman, utrikesminister Christian Günther, Christian Günthers närmaste man, som muntligen gav ett inofficiellt ja när britterna i december 1944 gjorde en förfrågan om navigeringsstationen i Malmö. En så rutinerad utrikespolitisk operatör som Boheman visste vad han gjorde, anser Leifland, som presenterar sin forskning i boken Vårstormar, som ingår i en antologiserie om krigsåren, producerad av forskare med anknytning till Militärhögskolan. Redan i augusti 1944 så började brittiska UD, Foreign Office, att bearbeta Sverige för att få upprätta en annan militär enhet i Sverige, en avlyssningsstation för signalspaning. Den skulle särskilt rikta sig mot de tyska robot- och raketförsöken i Peenemünde. Och av de brittiska dokumenten drar Leif Leifland slutsatsen att utrikesminister Günther sa ja till signalspaningsstationen efter samråd med försvarsminister Per Edvin Sköld, sannolikt utan att underrätta resten av regeringen. Möjligen så påverkades de svenska politikerna och tjänstemännen av att en V2-raket i juni på grund av ett fel kraschat i Bäckebo norr om Kalmar och exploderat med stor kraft. Därmed blev svenskarna medvetna om att tyskarna hade ett imponerande terrorvapen. Efter det ja som britterna fick blev det svenska försvarsstabens sak att hjälpa till med att finna en lämplig plats. Man fastnade så småningom för ett fritidshus helt nära som idag är Otterby fågelstation på Öland södra udde. Under ett halvår från mitten av hösten 1944 till mars 1945 fanns 5 brittiska signalspanare på plats under ledning av en löjtnant Allen, som efter kriget dekorerades för sina insatser på Öland. Den lokala svenska militären vilseledes med att det handlade om försöksanläggningar för av Sverige inköpt radarutrustning. De 5 britterna tycks också vara det som vidarebefordrade information från den svenska försvarsstaben om resultatet av svensk flygspaning mot Peenemünde, vilket visar att det intimt samarbetar med den svenska underrättelsetjänsten. Men i Malmö så installeras i april 45 en station för radarnavigering av allierat bombflyg. I princip en del av det pejlsystem som gjorde det lättare för bombplanen att fastställa sin position, speciellt nattetid eller vid dimma. På Tessins väg 1A i Malmö upprättade det brittiska konsulatet ett annex överst i en 9-våningshus, hyreshus. I fastigheten fanns också ett amerikanskt konsulat och ironiskt nog en tysk representation. Kriget var nästan slut när 5 utsända specialister startade verksamheten i april 45. Och därför tycks stationen haft begränsat inflytande på krigsföringen. Frågan är om Sverige 1945 kan betraktas som icke-krigsförande och neutralt, säger Leifland, och lovar att återkomma med nya fakta till ett svar på den frågan. En upptäckt den 27 november 1995.
Lunchekot fortsätter med nya uppgifter om Sveriges kontakter under andra världskriget. Den svenska säkerhetstjänsten arbetade då intimt ihop med säkerhetspolisen i Finland, som i sin tur höll kontakt med Nazi-Tyskland. Det här visar just frisläppta dokument i Finland, rapporterar vår korrespondent i Helsingfors.
Svenska säkerhetstjänstemän under andra världskriget arbetade nära ihop med kollegorna i Finland, trots att Finland från sommaren 41 till hösten 44 stod i militärt förbund med Hitler-Tyskland under det så kallade fortsättningskriget mot Stalins Sovjet, och trots att Sverige förklarat sig neutralt. Dagens Nyheters uppgifter idag ur frisläppta arkiv här i Helsingfors från finländska säkerhetstjänsten bekräftar vad som tycks bli mer uppenbart ju mer perspektiven på Sverige och andra världskriget vidgas. Neutraliteten, den var allt bra godtycklig ibland. Finlands och vapenbrodern Tysklands önskan om att kartlägga allt vad som uppfattades som sovjetvänlighet eller spioneri för de allierade mötte stor förståelse i Stockholm uppenbarligen. Kända författare som Erkki Valla och Hella Wallijoki hölls under uppsikt eller avlyssnades på finländsk begäran i Stockholm. polisförhör i Sverige kunde bygga på frågor framställda i Helsingfors. Uppgifter om täckadresser för danska kommunistiska motståndsmän förmedlades via Stockholm till Finland och rimligen också till Tyskland. Den redan tidigare kände nazistsympatisören Robert Paulsson vid utlänningsbyrån i Stockholm fungerade som angivare också åt Finland. Exemplen berättar inte bara om vad som hände i gömslena och skrymslena i Sverige under beredskapsåren. De nya uppgifterna understryker än en gång hur tveksamt dagens Sverige förhåller sig till att diskutera eller utreda sitt eget nära förflutna. Finländska säkerhetsarkiv har 50-årsstämpel. Sverige har sekretess nästan hur länge som helst. De flesta finländare känner, precis som många andra folk med krigserfarenhet, ett behov av att fortfarande diskutera vad det var som hände. Just nu är det till exempel 50 år sedan de så kallade krigsansvarighetsprocesserna inleddes i Helsingfors. Processer som tvingades fram av framförallt segrarmakten Sovjet. Uppmärksamheten är stor i medierna. Ett annat exempel. Fynd i just frisläppta arkiv har i år avslöjat en del obehagligheter och övergrepp som också Finlands armé gjorde sig skyldiga till under krigsåren. En kritisk debatt kan föras. Samtidshistorien är alltså mer närvarande för finländarna än för oss svenskar med hänglås på arkiven. Det här är Bengt Lindroth ifrån Helsingfors.
Ja, i Sverige har bland andra pressombudsmannen Per-Arne Jigenius vägrat ta del av handlingar om antinazisten Torgny Segerstedt. Allt som finns i Säkerhetspolisens arkiv är topphemligt och Säpo bestämmer själv vad som kan släppas av historiskt material. Och Jigenius väntar sig inte heller att få någon dispens från regeringen.
Det svaret kommer ju uppenbarligen att bli nekande vad gäller dispensen och hävandet av sekretessen. Så tänker jag gå in med en ny begäran till Säkerhetspolisen om att få ta del av det här materialet. Och den här nya ansökan till Säpo, den kommer då att vara utformad på ett sådant sätt att den i större utsträckning uppfyller Säpos krav på akademisk behörighet.
Så du tvingas till en vetenskaplig inramning för att få ut handlingarna?
Att samarbeta med Göteborgs universitet och professorn i massmediekunskap Lennart Weibull, som är en erkänd auktoritet på det här området.
Vetenskapliga motiv öppnar alltså dörrar och lås. Men justitieminister Laila Freivalds har aviserat ändringar i polisregisterlagen. Hennes rättschef Göran Skäder säger till Ekot att ett förslag kommer att komma inom kort. Vi granskar både sekretesslagen och polisregisterlagen, säger Skäder.
Svenska Säpo under andra världskriget. Vi har idag den 3 mars 1996.
Säkerhetspolisen i Sverige avlyssnade under andra världskriget över 10 miljoner telefonsamtal och läste 42 miljoner brev. Större delen av detta material är fortfarande hemligt. Det beror enligt journalisten och författaren Mert Kubo på ett ointresse för öppenhet både från Säpos och politikernas sida.
En kombination av att man från Säpos sida inte vill att det blir insyn i deras arkiv överhuvudtaget, för att då skulle det ju tidsmässigt sakta flyttas framåt i tiden. Sen tror jag att man vill dölja det som var genant för dåvarande säkerhetspolisen. Och det finns också skäl då att misstänka att man skyddar de politiker som var ansvariga för alltihopa.
Mert Kube kom i boken Gustav Möllers hemliga polis med de första avslöjandena om Säpos arbete under kriget. I dagens Dagens Nyheter redovisar han sin genomgång av de 25 hyllmeter av ett betydligt större material som Säpo lämnat till Riksarkivet. De som avlyssnades var riksdagsmän, journalister, diplomater och kommunister. Bland andra antinazisterna Torgny Segerstedt och Ture Nerman, liksom tyskvännen Torsten Kryger. Och det var socialminister Gustav Möller som var ansvarig och visade stort intresse för avlyssningen. Kontakterna med säkerhetstjänsten sköttes av hans statssekreterare Tage Erlander. Merparten av Säpos arkiv från kriget är fortfarande hemligt. Och det som deponerats i Riksarkivet är hårt gallrat. Så hade det inte behövt vara. I Finland har man släppt hemlighetsstämpeln på hela polisarkivet. Men Det politiska intresset har saknats.
Man vet ju att politikerna inte var intresserade efter andra världskriget. Då hade det varit en samlingsregering där alla partier utöver kommunisterna fanns med. Och man visste ju då att både Tage Erlander och Gustav Möller var politiskt ansvariga. Så att icke minst från socialdemokratiskt håll var det ett mycket ömtåligt tema.
Mert Kubo, journalist på Dagens Nyheter, intervjuad av Mats Geselius.
Den 17 augusti 1998.
Så ska det handla om IBs hemliga åsiktsregistrering av svenska kommunistsympatisörer. Den skedde på den socialdemokratiska regeringens direkta uppdrag, ett beslut som togs 1957. Där medger för första gången Socialdemokraternas före partisekreterare Sten Andersson idag. Han är på väg in i studion, men först får vi en historik.
Sten Andersson, Socialdemokraternas före partisekreterare, hänvisar till tidsandan för att förklara varför den socialdemokratiska regeringen gav de militära underrättelseorganen, alltså det som kom att kallas IB, i uppdrag att registrera kommunister. Anledningen till att den ordinarie svenska säkerhetspolisen inte fick uppdraget var att den inte ansågs kompetent nog att skilja på kommunister och vänsterinriktade socialdemokrater. Det skriver Sten Andersson i Aftonbladet idag. Och det tycks vara socialdemokratins svar på kraven på sanningskommissioner och att alla papper om Säpo, Sapo och IB ska fram. Att skilja på sanning, lögn och tystnad i det här är inte lätt. Gång på gång har frågan om registrering av svenska oliktänkande, mest på vänsterkanten, dykt upp i offentligheten. Och den fråga som inte besvarats allra flest gånger är sambandet mellan den socialdemokratiska regeringen, Säpo och IB. Det hela kan sägas ta sin början 1945 efter en metallstrejk. Då ledde kommunisterna 30 fackliga organisationer och socialdemokraterna började aktivt hålla reda på dem. Syftet var att manövrera ut kommunisterna ur fackförbunden och planera de lokala valen så att de hade minsta möjliga chans till inflytande. Både före socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson och Sten Andersson har kallat det här för ett renhållningsarbete för demokratins skull. På 50-talet var det här inget debattämne. Kommunister ansågs i allmänhet vara ett hot mot det demokratiska samhället. Och 1957 gav den socialdemokratiska regeringen IB i hemlighet i uppdrag att registrera och kontrollera svenska kommunistsympatisörer. Det finns minst två anledningar till detta. Att kommunisterna var ett hot mot svensk demokrati var en. En annan var amerikanska krav på att svensk försvarsindustri skulle hållas fri från kommunister mot att de svenska företagen fick tillgång till amerikansk teknologi. Birger Elmer blev chef för IB. Han samarbetade med Socialdemokraterna som hade totalt 22 000 arbetsplatsombud. Följden av samarbetet blev att många av de här lämnade uppgifter om arbetskamrater med kommunistsympatier till den militära underrättelsetjänsten. Och resultatet, att många kommunister blev förflyttade eller rent av avskedade. Det här har Birger Elmer själv vittnat om 1993 i förhör som hölls av Neutralitetspolitikkommissionen. 1966 uppstod en debatt apropå en bok om Säpos hemliga register. En utredning tillsattes som resulterade i en lag, personalkontrollkungörelsen. Den gjorde det förbjudet för Säpo att registrera politiska åsikter. Och med den saken var alla nöjda. Och så, 1973, avslöjade journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou tillsammans med före detta IB-agenten Håkan Isaksson att IB existerade. Och 1975 avslöjades att på ett sjukhus i Göteborg fanns en agent som rapporterade vänsteranhängare inom personalen till svensk underrättelsetjänst. Som det är nu är det troligen bara en handfull nu levande personer i Sverige som tillsammans sitter inne med sanningen om hur allt egentligen gick till. Stig Synnergren, tidigare överbefälhavare, är en, förre statsminister Ingvar Carlsson en annan och Tage G. Pettersson en tredje. Och så Sten Andersson, tidigare partisekreterare i 30 år i det socialdemokratiska partiet.
Elisabeth Åsbrink hade sammanställt den här historiken och nu är alltså Sten Andersson på plats här i studion och även Ekots Jan Mosander som bevakade IB-affären för 25 år sedan.
Ja, Sten Andersson, det nya, det viktiga i den här artikeln i Aftonbladet idag som jag ser det är att du entydigt slå fast att det var regeringen, den socialdemokratiska regeringen, som låg bakom IB, den här hemliga och omstridda spionorganisationen som kom till 1957. Men varför har det tagit så lång tid för er, för partiet, att erkänna det?
Ja, först klara ut det där med regeringen. Det var alltså regeringen som hade samtal med fackföreningsrörelse och arbetsgivare. Det var ju många engagerade, därför man såg faran för Sverige. Det var ju andra länder som föll offer för kommunismen. Men Sovjetunionen upphörde ju som ett hot ganska sent. Och då avslöjar man inte vad man håller på med, det är så enkelt.
Men hur kan du då förklara att den här IBs verksamhet i Sverige faktiskt fortsatte långt in på 70-talet i total laglöshet, utan parlamentarisk kontroll, men med regeringens och partiets vetskap?
Ja, det där stämmer inte riktigt heller, därför att då man bestämde att åsiktsregistrering skulle upphöra 1969, så fanns det en passus som sa, jag kommer inte ihåg exakta lydelsen, men om det fanns några särskilda omständigheter. Och det som hände, det var, jag kan inte detaljerna, men jag vet ju att KFMLR, som jag hade ganska god insyn i, flyttade på folk från en arbetsplats till en annan, från en folkhögskola till Malmfälten, för att ta ett exempel, med order om att inte avslöja vad de hörde hemma, försöka vinna kamraternas förtroende, till och med neka till att de var kommunister.